بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفارمت والكمنا تيل بودكاستن برمهر تهيات تيل منسكليتن. Detta är avsnitt nummer två och där vi kommer att gå igenom profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams egenskaper och karaktär. Vi kommer att gå igenom hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var som person och hur han såg ut. Vi kommer även gå igenom profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams ungdom. Som vi sa i förra avsnittet så är det väldigt viktigt för oss att studera profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams liv. Det är jätteviktigt att förstå vilka principer som alla profeter hade i sina liv och som vi ska ta efter. Och det är endast för att vi ska kunna leva ett liv som profeterna, eftersom att profeterna kom för att lära oss islam, kom för att lära oss hur vi ska leva. Och nu finns det inga profeter längre, utan det är vi som måste bära det islamska kallet. Och att studera sira innebär inte att läsa en historiebok, utan det innebär att försöka efterlikna den, att försöka tillämpa den. Och det är därför vi studerar sira. Vi kommer att börja med en hadith. En återberättelse av Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams barnbarn, som beskrev hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var. Han sa: profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var stor i kroppen. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var väldigt fin. Han hade lite vitt eller lite rosaaktigt ansikte. Hans ansikte var varken rund eller oval, utan det var lite mitt emellan. Han hade ett stort huvud. Det var en sahabi en gång som gick och såg profeten framför sig. Och månen fanns i himlen, syntes. Så den här sahabin, han tittade på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sen tittade han upp mot månen. Sen tittade han på profetens ansikte sallallahu alaihi wasallam. Sen på månen. Och till slut sa han: wallahi ya Rasulullah, du är finare än månen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams röst ekade. Han hade en rak näsa, en stor mun. Han var ljus, eller han hade ett ljus som kom ut från hans mun när han talade. Han talade varken för mycket i onödan eller för mycket, alltså upprepningar. Han talade inte för lite så att man inte förstod, utan han var kort och koncist. Han var bred mellan axlarna. Han var inte heller tjock. Han var alltid parfymerad. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams moral var att han brukade kallas, innan han blev profet, as-sadiq al-amin, den ärliga och den pålitliga. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gick stabilt, han gick lugnt. Han vände sig aldrig med bara huvudet, utan han vände sig alltid med hela kroppen. Han tittade inte snett. Han tittade ner mer än vad han tittade upp. Den större delen av hans tittande var iakttagande, alltså han iakttog ganska mycket. Det var inte så att han bara tittade runt hur som helst. Det var alltid han som började med salam. Han tänkte och funderade hela tiden. Han hade ingen vila. Det syntes på honom att han hade ett stort ansvar. Att han var fundersam, han var bekymmersam. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam pratade inte när det inte behövdes. Han var ofta tyst. Han var övertygande och pratade ur hjärtat. Det vill säga, det syntes att när han pratade det var någonting allvarligt och att han hade någonting viktigt att säga. Han sårade ingen. Han nöjdes fort. Han uppskattade allt, även om det var någonting litet. Halima Sa'diyya till exempel, som var kvinnan som ammade honom och tog honom i hans första år. Efter 55 år ungefär, när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade etablerat den islamiska staten och hade en armé, så såg han Halima Sa'diyya och då försökte han visa uppskattning för det hon gjorde, fastän det hon gjorde egentligen var hennes jobb och det var ingen tjänst hon gjorde. Han blev aldrig arg för sig själv. Alltså om någon gjorde någonting orätt mot honom som person, det bekymrade inte honom. Han blev endast arg när någons rätt berövades eller när sanningen berövades. Då stod han upp för det. Alltså när någon sa någonting om islam, eller någon hade begått någon synd, någon som var orättvis mot någon annan, det var då han blev arg. Det var då han ställde sig upp och stod emot det och tog tillbaka den rätten. och man kunde se när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam blev arg. Han hade en åder mellan ögonen. Och så fort man såg att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var arg, då tänkte alla som satt omkring honom: vad har vi sagt för fel? Någonting måste ha hänt. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var även modig att säga sanningen. För ofta framställs han bland olika personer och föreläsare eller böcker att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var en fegis som alltid vände andra kinden till. Men profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa alltid sanningen och stod upp mot orättvisa. Och det kommer vi att se. Han var tålmodig i de svåra stunderna. Han var väldigt stark i sitt tänkande och hade stor förståelse. Han älskade att förlåta. Och om han blev arg vände han sig bort. Och om han blev glad vände han blicken av blygsamhet. Den största delen av hans skratt var leende. Han frågade alltid efter sahaba. Om de satt någon gång och hade en sittning eller en träff. Och det var någon som var frånvarande och saknades. Så frågade han alltid: var är han? Har någon sett honom? Gå hem och kolla om han mår bra. Och han var alltid så här uppmärksammad. Han poängterade och betonade och uppmuntrade sanningen. Och poängterade och stoppade om det var någon som gjorde fel eller sa någonting fel. Han accepterade inte det. De bästa personerna för honom var de som gav mest råd. Alltså, a'ammahum nasiha. De som spred råd mellan varandra. De som påbjöd det goda, de som förbjöd det onda. De som spred da'wah, kallade till islam, hade föreläsningar, påminde andra. Det var inte de som bad hela nätterna eller de som fastade hela dagarna. Fastän det också är goda handlingar och någonting man belönas för. Men de som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gillade mest, det var de som gav mest råd. Alltså a'ammahum nasiha. För profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger i en hadith: den som står ut med svårigheter för att hjälpa umma, för att hjälpa folket, och går ut och hjälper människor, försöker uträtta deras behov, ger dem råd och får svårigheter och behöver stå ut med det och ha tålamod med det, den personen är bättre än en person som isolerar sig hemma och inte behöver utstå dessa svårigheter. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger i hadithen: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرا مما لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde dhikr hela tiden. Sahaba brukade säga: vi kunde höra profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam göra minst 70 istighfar, alltså astaghfirullah, astaghfirullah, varje sittning. Han fick alla personer att känna sig speciella. Han behandlade dem lika. När han satt och tittade på någon eller pratade med folk, så fick de känna sig extra speciella. Han gav alltid alla människor vad de önskade sig. Om de kom och bad honom om någonting, så gav han dem vad de önskade sig. Och om han inte kunde göra det, så gottgjorde han alltid de här personerna med ett gott tal, med ett fint tal. Det var aldrig accepterat att begå haram i hans närvaro. Och om någon gör fel, lät han inte de andra människorna börja snacka om det, utan han krävde respekt mellan varandra. Och det var en man som påverkade alla. Han var ingen person som talade fula ord, inte den som skojade för mycket. Han var inte heller högljudd. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam lämnade alltid tre saker: lögn, överdrift och det som han inte hade med att göra. När han pratade var alla helt tysta och lyssnade, som om fåglar satt på deras huvud. Han avbröt aldrig någon när han pratade eller när någon annan pratade. Tänk dig till exempel när Utbah ibn Rabi'a, en av mushrikins, icke-muslimernas mäktigaste män, kom och sa hårda ord till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anklagade honom för att splittra familjer. Anklagade honom för att ha kommit med väldigt dåliga rykten, ha spritt ett dåligt rykte om araberna eller förstört livet i Mekka. Och anklagade honom för det ena och för det andra. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inte till honom eller avbröt inte honom när han talade och försökte bara svara emot, som vi kanske kan uppleva ganska mycket. Utan profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam väntade och hade tålamod och lät honom prata till punkt. Och när han var färdig sa han till honom: afaraghta ya Abu al-Walid, är du färdig? Kan jag få prata nu? Med den här respekten. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brydde sig aldrig någonsin om dunja, om livet. Hans fokus var alltid på akhira, på jannah. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallams pappa hette Abdullah ibn Abd al-Muttalib, son till Abd al-Muttalib. Och hans mamma hette Amina ibn Wahab. Amina, dotter till Wahab. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam föddes i elefantens år. Året då den här Abraha kom från Abyssinien med elefanter och ville förstöra Kaaba. Den 12 Rabi'ul Awwal, en måndag. På morgonen vid Duha, alltså innan Dhuhr och efter skymningen. Alltså Shuruq. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kom ut på sina händer och allting gick väldigt smidigt. Samtidigt som Allah subhanahu wa ta'ala tillät att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam föddes, sprack 14 balkonger i Persiens kejsares palats och allt rasade. Alltså i Persien, flera hundra kilometer bort, i ett av de största stormakterna och imperiumet som fanns på jorden på den tiden, sprack 14 balkonger samtidigt som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam föddes. Och elden som dyrkades där istället för Allah släcktes. Och ur det kan vi ta lärdomen att när sanningen kommer, dör falskheten ut. Sanningen och falskheten kan inte beblandas. Islam kan inte blandas med någonting annat och fortfarande vara rent. Man kan inte ha lite islam och lite kufr, lite islam och lite någonting annat, utan islam är rent. Och när islam kommer så kommer falskheten att dö ut. Hur var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams ungdom? Om vi tittar till exempel idag på ungdomarna, eller i vår tid, så har vi antingen muslimer, praktiserande muslimer, de som följer islam, men helt isolerade från samhället. De kan be, de fastar, de läser Koran, men de bryr sig inte om ummas angelägenheter, det som händer i våra länder, orättvisorna som finns i samhället, de är inte aktiva. Å andra sidan så hittar du muslimer som är aktiva i samhället, som bryr sig om politiken, som engagerar sig i umma, men som inte kan läsa Koran, eller som inte ber, eller som inte fastar. Profeten var varken så eller så, utan profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var en blandning. Han var ett exempel för en muslim som håller sig till de islamiska reglerna och samtidigt bryr sig om umma, bryr sig om angelägenheterna i samhället, både för muslimer och icke-muslimer, och var aktiv. Kolla till exempel idag i vårt samhälle. Media utnyttjar ungdomar och drar dem från deras begär och lyster. Kolla på alla reklam. De vill alltid promota en syn på ungdomar som ska tänka på sitt hår, på sitt utseende, på deras klädsel, på sport, på flickvän och pojkvän. Vem har det bästa, vem har det finaste musklerna, vem som tränar mest. Islam däremot talar direkt till deras intellekt. Inte pengar, inte utseende, inte status. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam föddes brukade araberna på den tiden skicka ut sina barn med beduinmammor för att växa upp i öknens fria och hälsosamma miljö. Det skulle hjälpa dem att bygga en stark kropp och förvärva ett friskt språk. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam föddes efter att hans pappa dog. Och av den anledningen ville ingen ta emot honom, ingen av de här beduinmammorna. För att hans far fanns inte, så de kunde inte få betalt. Men när alla beduinmammor hade tagit sina barn fanns det en kvinna som inte hade ett. Hon hette Halima Sa'diya. Hennes make sa till henne då: det är inga problem, ta honom, så kanske Allah subhanahu wa ta'ala välsignar oss genom honom. Och Halimas situation, hon berättar att hon det året genomgick torkans år och hungersnödens år. Hon och hennes make hade en kamelhona som inte gav en droppe mjölk. Deras barn skrek av hunger då hon inte hade mjölk i brösten att ge barnen, och kamelen hade inte heller mjölk. Så fort hon lyfte profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam upptäckte hon och förvånades över hur hon plötsligt hade tillräckligt med mjölk. Hennes man gick för att mjölka kamelen och den hade mycket mjölk att ge. Halimas åsna var mager innan och deras mark hade torkat. Nu plötsligt ändrades allting. 2 år senare ska Muhammad sallallahu alaihi wasallam återlämnas. Och Halima al-Sa'diya gillade honom väldigt mycket och bad hans mor om att få ha tillbaka honom. Och det fick hon. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var 4 år kom Jibril till profeten och slet upp hans bröst. Han brottade ner honom och tog sedan ut hjärtat och tog ut en svart blodklump och sa: "Detta är djävulens del i dig." Han tvättade sedan hjärtat i en guldskål med zamzamvatten och la tillbaka. Pojkarna som var med profeten på den tiden skyndade sig till Halima och sa att han hade blivit mördad. När de kom ut såg de honom i ett normalt tillstånd. Och detta berättas av Anas 50 år senare. Halima blev rädd och lämnade tillbaka. Hon åkte tillbaka till hans mamma Amina och lämnade tillbaka honom. Men Amina, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams mor, var en smart kvinna. Hon undrade varför. Efter ett kort samtal med Halima så berättade hon vad som hade hänt. Men profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams mamma svarade. Hon sa: "Ja Halima, är du rädd för min son? För wallahi, jag är inte det. När jag födde honom, när jag födde Muhammad, kom ett ljus ut ur mig som tände hela jorden och jag hörde en röst säga: jag söker skydd hos den enda guden från alla avundsjuka. Från all avundsjuka." Så Halima hade en sorts ro, en tillit till att den här pojken är beskyddad. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam åkte tillbaka med Halima. Och när tiden var över och han återlämnades till sin mamma, så var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 år. Och nu kommer han leva 2 år med sin mamma innan även hans mor avlider. När han var 6 år, så åkte de till Yathrib, alltså Medina. De åkte dit för att träffa hans släktingar. Och med dem åker hans farfar Abdul Muttalib och Ayman, deras tjänarinna. Och på vägen blir hans mamma sjuk och hon dör. Och detta sker framför ögonen på honom. Och han blir tvungen att delta i hennes begravning och begrava henne med sina egna händer. När han bara är 6 år. Bara försök föreställa er hur ett barn på 6 år begraver sin egen mamma. Och som levt hela sitt liv utan sin pappa. Och i det finns ett syfte. Varför tror ni profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam får uppleva allt detta? Först hans pappa, ett liv utan en far. Sen hans mor och han ser det framför honom och han deltar i hennes begravning. Efter ett tag kommer hans farfar att dö. Sen hans farbror som beskyddar honom. Och även profeten sallallahu alaihi wasallams barn kommer att dö. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommer få 7 barn. Och alla kommer att dö under hans liv förutom en. Fatima radiyallahu anha. Och detta är för att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ska förstå. Och vi som hans umma och hans följare ska förstå. Att vi inte ska fastna i dunja. Vi ska inte fastna i det här jordelivet. Du är skapad för ett syfte. Och håll dig till det syftet. Fastna för Allah subhanahu wa ta'alas välbehag. Ha fokuset på rätt sak. Sysselsätt dig inte med andra saker i det här livet. Allt kommer att försvinna. Därför kunde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, när han hade sett alla de här exemplen. Hans pappa och hans mamma och hans farbror och hans farfar och hans söner och hans döttrar. När han såg alla dö. Så kunde han enkelt, När mushrikun och avgudadyrkarna och polyteisterna kommer till honom och säger till honom: ja Mohammed, vill du ha pengar? Vi ger dig pengar. Vill du ha kvinnor? Vi ger dig kvinnor. Vill du ha det ena? Vill du ha det andra? Så svarade han dem: om ni ger mig solen i ena handen och månen i den andra handen, så kommer jag inte ge er vad ni önskar. För att han hade gjort sig kvitt med den här dunja. Hans fokus var på akhira. Hans fokus var på jannah. Hela hans liv gick ut på att göra Allah subhanahu wa ta'ala nöjd. Och hålla sig till Allah subhanahu wa ta'alas påbud och förbud. Och samma sak ska gälla oss. Vi ska inte sysselsätta oss med att tänka på vilka möjligheter vi har i livet. Vilket företag vi ska bygga eller starta. Så mycket vi kan tävla i pengar och i materiella ting. Självklart är det tillåtet. Och man ska sträva efter att få det som är halal. Men det är inte fokuset i vårt liv. Det är inte meningen med vårt liv. Utan fokuset ska alltid vara Allah subhanahu wa ta'ala och hans välbehag. Och att dyrka honom. Och att göra våra plikter. Och allt annat är sekundära saker. Så detta var en förberedelse för profeten. Och även för oss att lära oss ifrån. Låt aldrig dunja vara ditt bekymmer. Och allt som kommer, kommer att ta slut snabbare än vad du kan ana. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam levde med sin mamma tills han var 6 år. Efter det levde han med sin farfar Abdul Muttalib. Och med honom levde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 år tills han blev 8 år. Och Abdul Muttalib hade en madrass som ingen annan fick sitta på. Inte ens hans egna barn. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukade ändå gå och sitta där. Och när han gjorde det, så brukade hans farbröder, alltså Abdul Muttalibs söner, brukar de gå och ta bort honom och säga till honom: du får inte sitta här. Men när Abdul Muttalib, alltså profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams farfar, brukade se honom, brukade han säga: alla förutom honom, alltså alla får inte sitta där förutom honom, förutom Muhammad. Låt honom vara, för den här pojken kommer att ha en betydelsefull ställning. Abdul Muttalib var en man med väldigt hög status. Han var bland de som styrde och ställde i Mekka. Och det var ju han som bemötte Abraha när han kom med elefanterna i året som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam föddes. Det var han som bemötte honom och stoppade honom eller pratade med honom. Och i hans hem, i Abdul Muttalibs hem, så brukade det hållas politiska möten. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var 6 år, närvarade han på dessa. Efter att hans farfar dog och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var 8 år, flyttade han till sin farbror Abu Talib. Där var situationen helt annorlunda. Abu Talib däremot hade flera barn och han var fattig. Så profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var tvungen att jobba. Och där arbetade han som en fårherde. Och där fick han lära sig ansvar. Men efter det jobbade han som en handelsman. Och där kan vi se att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, var han än var, vilken situation han än befann sig i, vare sig det är fårherde där man lär sig ansvar, där man lär sig ledarskap, eller om man var handelsman, eller om man var med sin mamma, med sin pappa, med sin farfar, oavsett vad man arbetar, vad man studerar till, så ska man alltid utnyttja det och använda det för islams fördel. Använd det alltid i din da'wa, i dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Är du en person till exempel som folk lyssnar till, som har många vänner, som kan påverka människor, försök påverka folket då att göra gott, att be, att läsa Koran, att fasta, att sprida da'wa, att kalla till islam, att stå upp mot orättvisor. För du har den egenskapen. Och Allah subhanahu wa ta'ala, när han ger dig en egenskap, när han ger dig en gåva, så väntar han för att se vad du gör med det. Hur du utnyttjar det. Tänk då till exempel att du istället är rik. Du kan inte tala. Du har inte den förmågan, den talförmågan. Men du är rik. Du kan använda dina pengar för det. För islam. För de fattiga. För att stärka islamiska aktiviteter. Är du stark däremot, har du starka fysiska egenskaper, då kan du hjälpa med att hjälpa folk som behöver det. äldre kvinnor som behöver bära saker, folk som behöver flytta hit och dit. Oavsett vilka egenskaper du har, så Allah subhanahu wa ta'ala har skapat dig med dessa egenskaper, har gett dig dessa gåvor för att se hur du ska använda dem. Använder du dem för gott eller för ont? När profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam var 15 år utlöstes ett krig i Mekka som kallades den vanhelgade krigen, eller Harb al-Fujar. Och det var mellan två stammar. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, som vi sa tidigare, isolerade sig inte, utan han deltog genom att samla fiendens pilar och ge tillbaka dem, eller samla dem och ge dem till sina farbröder. Och det var innan profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam var en profet eller fick uppenbarelse. Och det var när profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam var mellan 15 och 20 år. Men när profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam var 20 år, så var det en man som inte hade någon stam bakom sig. Alltså han kom inte från en stor familj, från en stor klan. Och på den tiden, om man kommer från en klan, så var man skyddad. Det var någon som stod upp för dig. Men den här mannen, han blev orättvist behandlad av en annan mäktigare man i Mekka. Så flera stammar, och de flesta av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams farbröder också, ingick ett avtal som kallades Hilf al-Fudul. Det här avtalet gick ut på att ingen i Mekka skulle behandlas orättvist eller förtryckas, vare sig det var någon från Mekka eller någon som besökte Mekka. Och dessa stammar, om det skulle ske, skulle gripa in och ge den sin rätt. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa senare, när han var profet: jag bevittnade ett avtal, och om jag hade kallats till det under min islam, alltså under islamska tiden, under, det vill säga när han var profet, så skulle han ingå det igen. Och detta avtal och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams uttalande om det brukar ofta användas av olika anledningar för att rättfärdiga vissa saker. Alltså att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var aktiv i samhället, han samarbetade med icke-muslimer, han stod emot orättvisa. Och det var precis vad profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde. Han ingick avtal med icke-muslimer. Han samarbetade för de orättvisa, orättvist behandlades rättigheter. Och han stod upp mot orättvisa. Men det betyder inte alls, och inte på något sätt överhuvudtaget, att det betyder någonting annat än det. Alltså bara för profeten Muhammad stod emot orättvisa betyder inte att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tillåter att vi begår synd. För i det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde i det här avtalet var ingen synd. Utan det är en plikt att stå emot orättvisa. Det är någonting som islam begär. Och att tala sanningen och att sprida sanningen. Men till exempel att rättfärdiga, att använda det här Hilf al-Fudul, alltså det här avtalet som profeten sallallahu alaihi wasallam sa att han skulle ingå i. För till exempel att delta i sekulära val och rösta på icke-islamiska partier, det har ingen koppling överhuvudtaget. För Hilf al-Fudul var inget annat än ett humanitärt avtal. Det var från början till slut ett mänskligt avtal i syfte till att hjälpa den förtryckte. Och det fanns inget förbjudet i det, alltså ingenting haram. Och därför är det helt och hållet fel att referera till det här avtalet eller till det här händelsen som bevis för att begå en synd. Och här har vi sett att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aldrig någonsin isolerade sig från sitt folk. Utan profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam dyrkade inte heller någon staty, drack aldrig alkohol, åt aldrig av det som hade offrats till någon annan än Allah. Och trots allt detta kunde han vara en del av sitt folk. Han var inblandad i deras problem, han bidrog. Och det är så man ska vara. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var 25 år, var en kvinna i Mekka som var framgångsrik och högt ansedd affärskvinna. Hon hette Khadija bint Khuwailid, dotter till Khuwailid. När hon hörde om profeten skickade hon efter honom för att han ska åka på en affärsresa åt henne. Hon skulle alltså anställa honom. Hon skickade med honom hennes tjänstepojke Maisara. Och när de återvände från resan upptäckte Khadija att vinsten från den här resan var mycket högre än vad de andra resorna gav. Maisara berättade även för henne om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams goda sätt, ärlighet och uppriktighet. Och det var då hon visste att hon hade hittat den hon sökte för att gifta sig. Och då gifte hon sig med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeten var då 25 år och Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha var 40 år. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var 35 år hade en översvämning skett och delar av Kaaba hade brutits ner. Man skulle då återuppbygga Kaaba och stammarna delade upp arbetet. Alla fick varsin del av Kaaba. När de däremot hade nått den svarta stenen uppstod en konflikt. Och alla ville få äran att sätta dit den. Och ingen kunde komma överens. Den här konflikten pågick i cirka 4-5 dagar. Och ett krig var nära att utlösas. En man kom då på ett förslag. Att den första mannen som kommer från det där hållet. Alltså som kommer till ytan där de var och där de befann sig. Skulle bestämma hur de skulle göra. Han skulle alltså lösa den här tvisten. Och alla accepterade förslaget. Och subhanallah var den första mannen som kom därifrån. Eller kom fram i den ytan. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och alla ropade nöjda. Al-Amin, Al-Amin. Alltså den pålitliga. Yes, perfekt. Han bestämde då att de bredde ut en mantel. Ställde den svarta stenen, placerade den i mitten och representanterna för varje stam fick lyfta den här manteln så att alla deltog i att de lyfte den. Och sen fick profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam äran att ta den här stenen och placera den på rätt plats. Och här kan vi se att Allah subhanahu wa ta'ala sändebud Muhammad sallallahu alaihi wasallam alltid lät sina handlingar tala för sig. Han var inte en man som sa låt mig göra så, låt mig göra si, jag är bra på det här, jag är bra. Nej, profeten agerade mer än vad han talade. Det var hans handlingar som talade, för handlingar väger mycket mer än ord. Han var ärlig, han var pålitlig, han var bra mot alla, han behandlade alla rättvist. Och han försökte alltid hjälpa sitt folk. Han var bekymrad för det som bekymrade dem, han var en del av sitt folk. Även om han inte begick de brott och de felaktigheter som de begick. Till exempel att begrava sina döttrar. Till exempel att dricka alkohol. Eller att äta gris. Eller olika saker. Han dyrkade aldrig de här statyerna till exempel. Och det kan vi se till exempel när Khadija radiyallahu anha köpte en tjänare till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Som hette Zayd ibn Haritha. Den här mannen, Zayd. Han var en tjänare hos profeten. Och innan profeten hade ens blivit profet, alltså när han inte hade fått den här uppenbarelsen, kom Zaids pappa och farbror för att hämta honom. De fick veta att han levde med en man, alltså med profeten sallallahu alaihi wasallam. Så de kom och de frågade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam om en summa för att köpa loss honom. Profeten sallallahu alaihi wasallam svarade dem att han fick välja. Om han ville gå så fick han gå gratis. Om han ville vara kvar så skulle han göra det. Tänk dig att du antingen lever som en tjänare hos en främling eller att du är en fri man med din far och med din farbror. Vad ska du egentligen välja mellan? Valet är självklart. Men Zayd ibn Haritha svarade. Han sa, wallahi, jag har sett saker av den här mannen, alltså av Muhammed, som gör att jag kan offra mitt liv för honom. Och han valde att vara kvar med Muhammed hellre. Att han hellre var en tjänare hos en främling, alltså med profeten, än att vara fri med sin familj. Och allt detta var innan profeten fick uppenbarelsen. Och allt detta var på grund av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams beteende och behandling av honom. Och det bevisar att handlingar väger otroligt mycket mer än ord. Ditt beteende, det är det som påverkar andra. En muslims beteende ska gå att skilja jämfört med en icke-muslims beteende. För islam kräver av oss att bete oss på ett bra sätt. Det kräver av oss att behandla människor på bra sätt. Du får inte ljuga. Du ska vara ett exempel. Du kan inte propagera för saker. Du kan inte kalla till saker och sen göra motsatsen. Du ska aldrig vara, eller du ska aldrig acceptera att vara en av folket. Vara som alla andra. Var istället den som påverkar folket. Ett exempel. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Quran: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Troende, varför säger ni ett och gör någonting annat? Det är djupt förhatligt för Gud, alltså för Allah subhanahu wa ta'ala, att era ord inte överensstämmer med era handlingar. Och vi kommer att se hur detta hjälpte profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att sprida budskapet. För när personen gillar dig, när personen har tillit för dig och vet att du är en bra person och en ärlig och pålitlig person, så kommer de att lyssna till dig och inte ifrågasätta det du säger. Så det här var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och det var så han levde sin ungdom. I nästa avsnitt kommer vi gå igenom uppenbarelsen och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam profetskap. Och hur han bemötte det och hur han tog emot det. Så häng med inshallah och sprid denna podcast och bjud in era vänner. Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.